Guds evangelium och inget annat har jag som överskrift. Det är så att en del som har klagat lite på oss och vi inte har spelat in sista tiden. Det har inte blivit så att nu sa vi, ja, nu får vi då spela in så vi kan lägga ut på hemsidan. Så att grunden här har jag tog jag upp lite om på det senaste Parousia missionmötet vi hade i Göteborg. Men vi börjar i Filipperbrevet 3 från vers 7. Där Paulus skriver, jag hoppar in mitt i sammanhanget, och här har ju Paulus innan räknat upp alla de där yttre fördelarna mänskligt sett som han hade haft och förlitat sig på. Och så skriver han då, men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Det är Filipperbrevet 3 och nu vers 8 då. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det är väldigt radikala ord som Paulus skriver. Jag tycker det är befriande att läsa, för jag tror att vi känner vår hjärtan. Det är så här jag också vill ha det, som han beskriver här. Att det inte är allt möjligt annat, utan att det är Jesus som är det viktigaste i våra liv. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, och den rättfärdighet som kommer från Gud, inte min egen. Det är ju den stora skillnaden mellan den kristna tron, frälsningen i Jesus, och alla andra trosuppfattningar, religioner och filosofier och allting. Den stora skillnaden där. Och tro, när man läser om Paulus och om tron, så kan man ju förklara tro på flera sätt och definiera och så. Ett enkelt, bara med några ord som jag ville nämna just här, det är att det helt enkelt är att vara öppen för Guds nåd. Det framgår ju i det Paulus skriver här också, det Bibeln säger. Öppen för Guds nåd, öppen för Guds hjälp och beroendet av honom. För Paulus skriver tidigare i första Timoteusbrevet 1 och från vers 12-14 där till Timoteus. Där man förstår att otro, när Paulus levde i otro, då var han helt stängd för Guds nåd. Där skriver han, jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Nu var han öppen. Han har fått tron. Han var öppen för Guds nåd. Och vi vet ju säkert alla att rättfärdigheten från Gud, att vi förklaras rättfärdiga, det är ju en juridisk term och som betyder att man är frikänd i domen.
Halleluja.
Man är frikänd i domen. Men det betyder ju också rättfärdigheten från Gud, att vi har fått ett nytt hjärta. Som vi läser om Hesekiel 36 och 26. Ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött istället för stenhjärtat, som Gud säger det. Så byter stenhjärta mot ett hjärta av kött. Alltså ett mjukt och känsligt hjärta. Ger han oss, han gett oss en ny vilja. Eller påverkar vår vilja in i hans vilja. Hela livet, det påverkar allting i våra liv. Nya önskningar, nya tankar, allting. Och det är ju en överlåtelse till befrielse det handlar om. En definition på rättfärdighet är att formas efter Guds karaktär och principer. Rättfärdighet alltså, att formas efter Guds karaktär och principer. Och när Jesus är Herre i våra liv, så formas våra liv i enlighet med Guds vilja. Det är ju Gud som ser till det. Och det är ju den processen vi lever i helgelsen hela livet. Men det är Gud som gör i våra liv. Det vet vi, har säkert vittnesbörd varenda en om förändringar som vi konkret direkt kan säga när vi gav våra liv till Herren. Och det finns de som kan säga att Tidigare såg jag ner på människor som hade missbruk eller som var utslagna, och jag föraktade dem. Och sen jag mötte Jesus så älskar jag de här människorna och hjälper dem och är barmhärtig och så här. Det är alltid så. Om inte det sker, om vi har tagit emot en lära som gör oss mer giriga eller högmodiga eller falska, då är det ju definitivt inte Guds ande, utan då är det andra influenser som har kommit in. Och Paulus bön i Efesierbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag trycker just på det där ordet, sista orden där. Vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Så viktigt är att vi får en rätt kunskap om Jesus. Och en äkta väckelse, det talas om, det kallas väckelse, det ena och det andra, och med konstiga manifestationer och så här. Men en äkta väckelse, det vet vi att det handlar om förkrosselse. Det handlar om att vi ser oss själva, vi blir förkrossade när vi ser oss själva i Guds ljus, i Jesu närhet och samtidigt hans nåd. Så var det för Petrus den där gången när de var kanske uppgivna och alldeles uttröttade. De hade fiskat hela natten och arbetat och slitit och inte fått någonting. Och Jesus säger, dra ut på djupare vatten. Lägg ut där på djupare vatten. Och bara för Jesus sa det så gör de detta, annars har de aldrig gjort det. Men så gör de det och de får så mycket fisk så att de kan fylla 2 båtar, står det. Och det blir så mycket så de var nära att sjunka. Men Petrus, han blir alldeles förkrossad av denna upplevelse. Så han faller ner och säger, Jesus, Herre, jag är en syndig människa. Gå bort ifrån mig, jag är syndig. Det var hans upplevelse. När han såg Jesu godhet. Men Jesus, han ville här visa, han hade en större uppgift för Petrus. Du ska härden efter fånga människor. Människofiskare. En mycket större uppgift har jag för dig, Petrus. Sanningen gör oss förkrossade. Det är Jesu kärlek som krossar våra hjärtan. Omvänt kan man säga att en felaktig lära eller ett förvanskat evangelium kan inte hjälpa, utan leder vilse. Och idag är det väldigt vanligt att man inte vill tala om synd, att man förtiger synd och man förtiger omvändelse och allt det här som kan vara stötande för människor. Men det är klart att det är stötande för en syndare. Det var stötande för oss, men det är ju vår räddning. Och konsekvensen blir ju att det blir ett budskap utan kraft. Det blir ett förfalskat evangelium. Istället kanske man skyller allt på djävulen. Det är också i vissa sammanhang vanligt. Istället för att bekänna sin egen synd och göra upp och verkligen be om att bli fri och bekänna och ödmjuka sig, så skyller man på djävulen istället. Det leder också till att man kanske lever i synd och försöker dölja den då. Och vi fortsätter läsa där Paulus skriver i Efesierbrevet från vers 18, Efesierbrevet 1. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Eller som det står i gamla översättningen, att han må upplysa era hjärtans ögon. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighetens arv är bland det heliga. Det är ju också det som den heliga ande vill öppna våra ögon. Så att vi ser framåt och uppåt och förstår mer och mer av vad detta innebär för oss. En evighet med Jesus, att han ska komma tillbaka. En befrielse från allt det som vi kan kämpa med här och som vi går igenom här i detta jordiska livet. En evighet i himlen med Jesus. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och här är det ju den där överflödande nåden som Paulus skrev om innan. Den överflödande nåden är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Så det är inga små krafter. Guds kraft är verklig kraft. Nu är det ju märkligt. När vi läser om ändens tid, den yttersta tiden som vi tror att vi lever i idag, som vi ser tidstecknen, så är det väldigt tydligt när man läser om beskrivning av ändens tid, att det handlar om att man faktiskt väljer bort sanningen. Det är medvetet val. Man väljer synden istället för sanningen. Man handlar mot bättre vetande. Vi kan läsa andra Timoteusbrevet 3. Där det står att man ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men ska inte vilja veta av dess kraft. Man vill inte veta av dess kraft. Romarbrevet 1:21. Fastän det kände till Gud, och här är inte bara att man har hört talas om Gud, utan det här ordet är faktiskt gnosko på grekiska, som betyder att man har känt Gud. Man har upplevt någonting av honom. Fastän det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar. Tänk då på vad Paulus skriver, hur viktigt det är med en rätt kunskap om Jesus Kristus. Sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och det står också i andra Thessalonikerbrevet 2 att man har njutit av orättfärdigheten. Tog inte emot sanningen och älskade den inte, eller gav inte kärleken till sanningen rum. Och därför så tror man på lögnen, står det. Och här är så uppenbart att Guds ande hindras att påverka och att verka. Och att förändra. Ett val. Det är ett val man väljer, för Bibeln är tydlig med att ingen kan skilja oss från Kristi kärlek. Ingen kan rycka oss ur Guds hand. Det är omöjligt. Det ser Gud till. Det är vi lovade. Men här alltså beskrivs en tid när många människor ska välja själva att gå bort eller vika av från vägen och välja någonting annat medvetet. Och det är väldigt viktigt, tror jag, att vi är vakna över det i den här tiden. För det pågår sakta men säkert väldigt mycket omkring oss. Det står här om orättfärdigheten, adikia på grekiska. Och då kommer jag säga att det är motsats till rättfärdighet, alltså att inte formas av Guds karaktär och principer. Och adikia kan översättas orättfärdighet eller ren ondska. Förakt för Guds person finns i det här ordet. Eller att resa ett altare till sig själv och dyrka sig själv. Det är alltså man själv och jaget är på tronen. Jag-centrerad. Jag-centrerade budskap. Jag-centrerade religioner, om man så vill. Och då har man inte någon kraft att stå emot de makter som påverkar i världen. Den antikristliga makten. Det står ju om antikrist i bland annat Daniel 9:27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka, alltså 7 år. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Det låter ju som vredeskålarna i Uppenbarelseboken, och de här sista orden kanske är där. Straffdom som utgjuts. Första meningen är olika tolkningar. För en del tror jag att det syftar på Messias, på Jesus. Att han avskaffar de här offren, gammaltestamentliga offren. Och det är mycket möjligt att det är den tolkningen. Det kan också, finns också en annan vers i Daniels bok som kan bekräfta att detta är antikrist också, som det talas om här. Och det, profetiskt sett så är det ju det då att man vill förbjuda evangeliet. Det är den här meningen som jag ville ta upp. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma. Mm. Och ser man här i hebreiskan så kan man förstå mer av vad betyder den meningen. Styggelsers vinge. Det låter väldigt konstigt. Styggelser, så vi var medvetna om här, för det första står i plural, men det kan översättas så här: på vidrigheters. Och det ordet är, beskriver villolärer. På villolärors plural, utbredande eller spridning, skall förödaren, alltså antikrist, komma. Så det är inte bara på ett sätt, utan det är många, på många sätt. Det sprids, det förbereds marken och sprids ut, och det är så, det är det som banar väg och förbereder för antikrists framträdande. Där det står i Daniel 11 och det Jesus då citerar i Matteus 24 om förödelsens styggelse. Där står det i singular. Där i Uppenbarelseboken 17 kan vi ju läsa om det stora Babylon som är moder till skökorna och skändligheterna eller styggelserna. Samma ord där på jorden. Så här är det uppenbart att allt detta dras samman till en styggelse så att säga. Alla jag-centrerade, falska, antikristliga, lärare, religioner, filosofier. Det är ju det vi ser framför våra ögon idag. Men det står också tydligt förutsagt i Bibeln här. Det är det som pågår och kommer att ske. Allt det dras samman. Och jag vill nämna några av dem bara som sprids och som vi vet infiltrerar väldigt mycket idag och vill påverka oss kristna. Det är ju först och främst New Age, ersättningsteologin och framgångsteologin. Tre falska läror, religioner. New Age, det är ju ett väldigt stort område som ni vet. Okkultism och spiritism och mysticism och andliga övningar och kontemplation och allt vad det heter. Och i detta tycker jag att det som är kanske mest listigt är att djävulen vill få oss att tro att detta är ofarligt. Lite andningstekniker och lite avslappning och lite yoga. Och det låter så ofarligt. Det är det som är så listigt med detta. Men vi vet att det leder in i andligt mörker och många som hamnar i spiritism och okkultism och totalt mörker på grund av detta. En väg in i det. Och Jesaja kapitel 8 och vers 19 och 20 läser vi. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän. Alltså idag kallas det ju medium eller andeguider eller guider. Dem som viskar och mumlar, så svara. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Till Guds undervisning, till vittnesbördet är alltid det som är avgörande. Vad säger Bibeln? Är Bibeln vårt rättesnöre eller inte? Det var någon som nämnde innan här att var det Evi Junesved som hade nämnt att av, vad var det? Var det 4 av 10 kristna eller var det som läser Bibeln? 4%. Men alltså det är det som är så allvarligt. För att då tar man in alla andra influenser. Och det kan låta så bra. Alla dessa tankar och idéer. Och i Sverige börjar ju bli ett land där man bara får ha en åsikt. Och det är ju den som är politiskt korrekt. Annars har man ju fobi för det ena och det andra. Och är intolerant. Om man då inte läser Bibeln så blir det ju att man istället sen försöker tolka Bibeln utifrån det man redan är påverkad av. Det märker ni säkert när ni diskuterar med många kristna också. Och då talar de om kristna som inte läser Bibeln. Att man försöker, det går liksom inte att samtala. Därför att de försöker att göra om Bibeln. Och till slut blir det, ja men det kan man ju tolka på olika sätt. Blir det till slut. Men för oss som tror, när vi läser Bibeln, då har vi ju den som grund. Läser vi Bibeln, då har vi ju ljus, som det står, morgonrådnad. Det är en soluppgång alltså. Och då kan vi ju tänka att det här är skrivet, alltså Israel, och där går det väldigt fort. Vi har ju här, ni vet, det går ju saktare uppe i Norden. Vi har ju de här sommarkvällarna, underbara. Det går långsamt och det kanske vi är lite långsammare, jag vet inte. Som folk. Men Israel, där går det fort. Soluppgången. Mm. Och som vi är lovade här att det finns en morgonrådnad om vi håller oss till Guds ord. Ljuset lyser, ljuset går upp för oss. Och då ser vi utifrån det ljuset, ser vi. Utifrån Bibeln ser vi och därför kan vi också genomskåda, urskilja och avslöja det som är fel, det som är lögn. Och det som ser ofarligt ut, som inte det är livsfarligt med allt detta andliga mörker. För om Gud är Gud, då är det vi som ska böja oss för honom och för hans ord och inte tvärtom. Det finns ingen morgonrådnad för den som inte talar, så står det. Det är väldigt allvarligt. Det finns ingen morgonrådnad för mystiker som talar om att det finns en gudagnista som inte finns, som man ska söka i sitt inre. en oförstörbar gudagnistare. Och samma som New Age-are säger att man ska nå sin egen gudomlighet. Mm. Det finns ingen morgonrådnad för katoliker som åberopar traditioner som man jämställer eller sätter över Bibeln. Tillbedjan av människor som Bibeln förbjuder. Mm. Det finns ingen morgonrådnad för muslimer som förnekar att Jesus är Guds son. Att han har dött på Golgata kors och uppstått. Mm. Och att han dog för våra synder. Och enda vägen till Gud. Och det finns ingen morgonrådnad för emergent church, teologer eller liberalteologer. Som förnekar Jesus ställföreträdande död på korset. Amen. Därför att de talar inte enligt Guds undervisning. Och då står det så, det finns ingen morgonrådnad. Det leder till mörker. Vi ska hålla oss till Guds ord och läsa Guds ord. Och hålla oss till Guds undervisning. Det är kraft i Guds ord. Det är liv i Guds ord. För att Jesus är livet. Och ersättningsteologin. Det handlar ju om att kyrkan har ersatt judarna som Guds egendomsfolk, säger man. Därför att de förkastar Jesus. Och nu har de utagerade att de profetierna gäller inte dem, och så omtolkar man allt och allegoriserar, alltså man menar att det är bildspråk och så här, man bortförklarar profetierna om Israel och det judiska folket. Vi fick ju se Carol Matrichianas senaste video, Wide is the Gate, och den kan man ju verkligen rekommendera, jättebra. Som tar upp hur utbrett detta är och hur det sprids överallt, denna ersättningsteologi. Det finns ju jättemycket om att säga om detta. Men en konsekvens av det är ju det vi ser idag. Att man inte vill tala om tidstecken, Bibelns profetier. Man vill inte tala om Jesu återkomst. Därför att det är ju kopplat med detta. Det går hand i hand med Israels frälsning. Att judarna är tillbaka i Israel och Jerusalem. Det är ju en förutsättning för att Jesus ska komma tillbaka. Att profetierna uppfylls. Det är ju en förutsättning. Och i och med det så bryr man sig ju naturligtvis inte heller om vad man gör med Israel. Om man delar landet. Det blir ju oväsentligt. Om man förnekar att judarna är Guds egendomsfolk. Och fortfarande är det. Israel Today skrev för ett tag sedan: en ny generation av evangelikala ledare är fast beslutna att sprida den palestinska versionen av konflikten. Det sprider sig som en epidemi, säger de. De är oroade över detta. Jag har inte med det här, men det finns ju, vi vet ju att ersättningsteologin finns i kyrkornas världsråd, i katolska kyrkan och romerska katolska kyrkan, och ja, gå in på SKRs hemsida där pastorer även i en del av våra sammanhang som är här i olika frikyrkor och Svenska kyrkan skrivit om med sina namn när man ber för Mellanöstern, och då ber man för de olika länderna, Egypten och Syrien och Palestina och Israel. Men vad är Palestina? Vad är Palestina? Var kommer det ifrån? Israels vän tog upp det här väldigt bra, kortfattat och enkelt för ett par år sedan, eller några år sedan kanske det. Palestina, det uppfanns av romarna på 130-talet för att trycka ner judarna och deras sista uppror mot den romerska ockupationen. Då kallar man landet Palestina, det var som ett skällsord. Och de syftar ju på filisterna och filistien. I gamla testamentet ärkefiender till Israel, va? Det var ju så det användes. Så på den tiden var ju ingen som ville kännas vid det namnet överhuvudtaget. Det var först efter sexdagarskriget 1967 som araberna började ta upp det här med Palestina och kalla sig palestinier. De hade inte heller känns vid detta innan. Men nu tog man upp det här. Och filistéer, ni vet förresten, det var ju Goliat var ju en filisté. Så det är ju kända fiender till Israel. Men nu tog man upp detta. Och sen dess kan man ju säga att de har varit en bricka i ett maktspel med arabländernas regimer. Som man då har använt mot Israel. Och det har använts flitigt i propaganda i media. Det här är ju faktiskt, om man ska tala klarspråk, så är detta Satans plan med judarna. i 3 steg. Propaganda, bojkott och utrotning. Hitler var ju en förespråkare för detta. Så det ska vi också vara vakna över idag. Och inte ta del av och akta oss för. Propaganda, bojkott pågår mot Israel. Propaganda, bojkott och utrotning. Men Guds plan är det som gäller. Tack och lov. Och det är motsatsen kan man säga. För Guds plan, det är i 3 steg. Återkomst till landet. Upprättelse i landet. Och andligt liv. Och det läser vi om i Hesekiel 36 och från vers 24. Och det är Herren som talar. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag vill minnas att det är Sven Reichman som har sagt att den här profetian kunde inte uppfyllas före 1800-talet. För det var först då som judarna var utspridda i alla länder. Men nu är det uppfyllt. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Där har vi versen. Men här är det först och främst specifikt för det judiska folket. Och det här förstår vi, det här är väckelse bland judarna. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Alltså ett mjukt och känsligt hjärta för Guds ande. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det här är Guds tanke för Israel, för judarna. Och det senare delen det pågår, men det är inte uppfyllt än. Men frågan om Israel fortfarande är Guds egendomsfolk, det tar ju Paulus upp väldigt tydligt. Och jag vill bara ta några versar. Romarbrevet 11 och 1 och 2. För det ställer han frågan direkt och ger svar. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Och jag vill också läsa från andra Timoteusbrevet 2 och vers 11-13. För det här tycker jag är lite nyckelverser. För det här handlar om förbund. Det är Guds nådesförbund. Guds förbund som börjar med Abraham. Som fortsatte med Isak och Jakob. De 12 stammarna som blev senare det judiska folket. Och som sen har spridits i Jesus Kristus fullbordat och spridits till alla folk. Eller sprids till alla folk. Det här är förbund. Det här var hur Gud ser på ett förbund. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa? Han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Det här är vad förbund handlar om i Guds ögon. Förnekar vi honom, det är vårat val. Då kommer han också att förneka oss. Då har vi valt. Han tvingar oss inte. Men om vi är trolösa, då är Gud trofast. För han kan inte förneka sig själv. Och det är det som är det viktiga när det gäller judiska folket. För om de var trolösa, om de som folk förnekade Jesus, förkastade Jesus, var trolösa, så är han trofast i förbundet. Och det är så viktigt därför att det är likadant för oss. Därför kan inte Gud vara trolös. Han kan inte överge oss. Det är totalt omöjligt. Totalt emot hans väsen och den han är. Det är omöjligt, för vi är i förbund. Och han är alltid trofast i förbundet. Och det är därför som vi är beroende av Jesus. Därför att det står, Paulus skriver i Korintherbrevet, att Gud försonade världen med sig själv i Kristus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Kristus Jesus gick in som förbundspartner och våra vägnar med Fadern. För vi kan inte hålla ett förbund. Men Jesus, han har fullbordat förbundet istället för oss. tagit våra brister och synder och allt för oss. Han står som förbundspartner och vi får tro på honom och lita på honom och vara i honom. Därför är vi i förbundet. Och det är ett evigt förbund. Ett nådeförbund. Men så gäller också för judarna. Att det förbundet står fast. Och Gud har bestämt att det folket ska, som Paulus skriver i Romarbrevet 11 där om olivträdet. De naturliga grenarna, så judarna är de naturliga grenarna, står det. Vi är nympade i deras olivträd. Men en del av dem blir borthuggna på grund av otro. När de förkastar Jesus som Messias. Men så mycket lättare är det för dem att komma in i sitt eget äkta olivträd. Och det kommer att ske, och det ska ske, för Gud har bestämt det. Och det är då Jesus kommer tillbaka. Det är fantastiskt. Jesus talar ju om födslovånder i den yttersta tiden ju. I Matteus 24 och liknande paralleller i evangelierna. Det är ju viktigt det där. När vi läser att vi alltid tänker på att det Jesus säger här i Matteus 24, det är ju inte bara en profetia här och nu liksom som han yttrar, utan det han säger är ju grundat på profetierna och det Gud att han har talat i Gamla testamentet. Så att allting finns ju förutsagt i Gamla testamentets profetier som Jesus bekräftar och som bekräftas och uppenbaras i Nya testamentet. Och det står om detta i Jesaja 66 och från vers 8. För dessa födslovån, de måste ju göra att något ska födas fram. Vad är det som ska födas? Ja, Guds rike ska bryta fram när Jesus kommer. Vi ska förvandlas. Allt ska fullbordas. Men också ska Israel bli frälst. Israels frälsning ska födas fram. Och det kan vi läsa om här i Jesaja. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. Kanske är detta en dubbel profetia som också gäller idag. Födslovånderna börjar. Judarna börjar bli frälsta. Börjar intressera sig för den här juden Jesus. Vem är han? Är han Guds son? Skulle jag öppna moderlivet men inte ge kraft att föda, säger Herren. Eller skulle jag ge kraft att föda men sedan hålla fostret tillbaka, säger din Gud. Gläd er med Jerusalem. Fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Vart var det Jesus får upp till himlen? Och vart är han ska komma tillbaka? Det är Jerusalem. Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst. Ni ska suga och njuta av hennes härlighets rikedom. Ty så säger Herren. Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni ska få dia och bli buna på höften och få sitta i knäet och bli smekta. Som en mor tröstar sin son ska jag trösta er. Ja, i Jerusalem ska ni bli tröstade. Det står att han ska torka alla våra tårar när han kommer. Han ska trösta. Det nya Jerusalem föds fram. Era hjärtan ska glädja sig när ni får se detta. Era ben ska få livskraft lik spirande gräs. Herrens hand ska bli känd för hans tjänare, men på sina fiender ska han vredgas. Ty se, Herren ska komma med eld, och hans vagnar ska vara som en stormvind. Han ska låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty med eld och med sitt svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli slagna av Herren. Det här låter som Jesu återkomst, va? Och som Petrus skriver i det andra brevet om att denna världen är sparad åt elden. Den första gick under genom vatten och denna världen är sparad åt elden. Framgångsteologin då, det var det tredje som jag har kommit, eller kom till Sverige genom framförallt Livets Ord, trosrörelsen. Trosförkunnelsen som har en felaktig grund. Jag går inte in nu på själva teologin. Men man ser ju av frukten av den att den faktiskt oftast uppmuntrar själviska begär och ambitioner och leder faktiskt till självtillit och logiskhet. Jag skrev så här i senaste Olins fundering, för jag tyckte att man kan sammanfatta det på ett sätt så att framgångsteologin handlar om att tjäna Gud och inom citationstecken på egna premisser. Och det är för att vinna mammon, vilket Jesus säger är omöjligt. Man kan inte tjäna två herrar. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon, men här leder allting till att handla om framgång materiellt och synligt och det yttre, pengar. Men ibland kanske vi kämpar med den här frågan, kan Gud använda falska profeter och falska lärare? För en del de säger är ju rätt. Och för det första så ska vi ju veta och ha klart för oss att Bibeln säger att hålla borta ifrån dem. Men sen kan det ju vara så man har varit i något sammanhang där det visar sig att ja, det där var ju inte särskilt sunt, men man kanske fick ett ord eller en profetia som verkligen var från Gud. Vad gör man då? Så jag förkastar det. Jag vill ta ett exempel bara för att ha det med sig. Och det är Bileam. För han är ett bra exempel i Bibeln. Och nu står det ju väldigt tydligt beskrivet vad som hände för att vi ska se och förstå vad som hände här med Bileam. Han beskrivs som en falsk profet, en falsk lärare. Och man kan kalla honom framgångsteolog faktiskt. För där man läser om Bileam, både i gamla och nya testamentet, så summan blir att han var som våra dagars framgångsteologer. I Judas brev står det från vers 8. Kommer in direkt i sammanhanget där, men ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar det och höga makter smädar det. De här verserna beskriver ju, ja, man kan se att det kan beskriva att visualisera, där man uppmanar sig visualisera dröm, och det är att du ska själv då forma fram någonting som du vill ha, och sen ska du visualisera det, en bild, och sen ska du be efter det och bekänna det som att du har det ungefär, som att man tror att man kan manipulera Gud eller tvinga Gud då, och göra detta. Och tyvärr så, alltså, det farliga är att det funkar inom New Age. Och det är ju värre när det sker i Guds namn. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom, utan sa, må Herren straffa dig. Dessa däremot smädar allt som de inte känner till. Det är ju alltså andlig krigföring idag, så kallad. Liksom djur utan förnuft. Och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstörde sig med. Ved dem. De har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Här har vi tre steg. Kains väg, vad var det? Ja, det var ju framförallt då egenrättfärdighet. Det kan man ju säga, jag-centrerad. Men Jesus sa, jag är vägen. Det är det första. Det andra vi läste är Bileams villfarelse. Och Bileam, han hade ju själviska ambitioner och ville tjäna pengar på sin nådegåva. Förvrider Guds ord. Försöker manipulera Gud. Det leder ju till lögn. Men när Jesus sa, jag är sanningen. Koras uppror. Det var förakt och laglöshet som ledde till död. Kora, ni vet, i öknen så gjorde uppror. Död, men Jesus sa, jag är livet. Jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Här är en annan väg som viker av. Kains väg, självcentrerad, egenrättfärdighet. Bileams villfarelse, förvrider Guds ord så att det passar. Det är också en definition på laglöshet, det passar mina syften. Och Koras uppror leder till förakt mot Gud och mot hans ord. Och leder till död. Så det här är en farlig väg alltså. Petrus andra brev, det i kapitel 2 från vers 15. Där skriver Petrus också om Bileam. Det står att de har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Det är pengar hela tiden detta. materiella, va? Pengar, pengar, pengar. Framgång och pengar. De talar stora och tomma ord, står det i vers 18. Och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan, sådana som lever i villfarelse. I första Timoteusbrevet 6 och 5 står det att man har vänt sig bort från sanningen. Man menar att Guds fruktan är en god affär. Här har vi det igen. Och i vers 8, har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Och i Uppenbarelseboken 2, vers 14, det är till församlingen i Pergamus. Men något har jag emot dig, sa Jesus här, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudar och bedrev otukt. Uppmuntrar alltså köttets begär som girighet och lössläppthet och allt detta. Och varför gjorde Bileam det? Jo, för han kunde själv tjäna på det. Ändå kan vi läsa om en profetia. En lång profetia, eller flera, som Bileam fick uttala ju. I fjärde Mosebok kapitel 22-24 läser vi där om Bileam. Och bland annat fick han uttala detta i fjärde Mosebok 24 vers 17. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram i Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Och det var ju Messias Jesus som profeterade om. Och allt det som hände med Bileam, det var ju att Gud hindrade honom. Så att han var tvungen att profetera det Gud ville. Men den profetian är skriven i Bibeln. Och den tar vi emot, för vi vet att det är Guds ord. Så här tror jag att det är ibland att man får vara vaken över detta. Att även i vissa sammanhang, om det är som man har fått ett ord, så man vet att det här måste ha varit Gud. För Gud kan komma över den, om det så är en falsk profet eller falsk lärare, och tvinga honom eller henne att säga det Gud vill. Ja, vi har varit med om faktiskt en gång. Och till och med den personen själv erkände efteråt. Han var chockad, för han sa, oj, sa han, jag har aldrig varit med om något sånt. Jag profeterat tvärt emot vad jag själv tänkte och ville. Och det var verkligen från Gud. Guds ande kom över honom. Så att det är också något att en sån profetia är klart man ska ta emot. Och Gud är mäktig att göra så. Men som jag sa innan så varnas vi ska, herr Bileam, han fick profetera detta Guds ord. Gud tillät inte, och det här är starkt, för här var Israels folk nere i dalen. Och det var strax innan Bileam blev orsak till, som vi läste här, att ge råd till den här Balak som ville förbanna Israels folk, Guds folk. Men efter detta här så ger Bileam ett råd som gör att Israels folk faller i synd och otukt. Men att förbanna Guds folk, det fick han inte göra. Det satte Gud stopp. Det fanns Guds beskydd. Det var ju faktiskt inget som Israel förtjänade. Gud visste det, men han gjorde det. Hans folk är välsignade. Sen tar Gud hand om sitt folk. Så att det är starkt det här när man läser om den här, hela det här händelseförloppet här. Och inom parentes kan jag ju tillägga att den här, jag tror ju på den här tolkningen, att det var den här versen, som den här profetien som de vise männen gjorde, att de vise männen kom till Jesus. Jag tror inte att det var att de höll på med något okult, inte det tror jag inte. Jag tror att de hade hört den här profetien. Att den på något sätt hade kommit till dem, deras kunskap. Det är ju precis det här med stjärnan över Betlehem som här beskrivs, va? Hur gick det då för Bileam? Ja, slutet för Bileam kan vi läsa om i Josua. Han var ju nämligen på fel sida i striden, både andligt och fysiskt. Josua 13, vers 21 och 22. Alla städerna på slätten, Amorenas kung, Sikons hela rike, han som regerade i Hesbon, Denne och de midjanitiska förstarna, Ev, Rekem, Sur, Hur och Reba, Sikons lydförstar som bodde där i landet, hade blivit slagna av Mose. Spåmannen Bileam, Beors son, dödades också med svärd av Israels barn tillsammans med andra som blev slagna av dem. Det var det, dit som hans framgångsteologi ledde honom, tyvärr. Det är allvarligt. Det är viktigt att vi läser Guds ord, hela Guds ord, och ser så att vi har en rätt kunskap. Amen. Hur är det då med helande? Och vi tar det till sist. Hur är det med helande? För man säger ju att inom framgångsteologin att Gud vill alltid hela alla. Och så om det inte händer helande så läggs skulden på den sjuke. Då har den dålig tro. Det är ju inte den som ber som har dålig tro. Alltså framgångsteologen har ju aldrig dålig tro, utan har alltid den andra. Det borde ju vara tvärtom då. Men hur är det då? Ska alla bli helade alltid? För detta leder ju faktiskt till att och de verserna som vi ska läsa är i Markus, som man stöder sig på, Markus 16 och 15 till 18, som till och med leder till att många sådana här framgångsteologer, om man nu ska kalla dem det då, ljuger till och med om helande. Och att man har uppväckt döda, och det är rena lögner. Det utgår ju också från den här falska grunden att man kan ta ut i tro, att man kan bekänna som att man har. Men det blir ju en lögn. Men vi ska läsa de här verserna. Och han sa till dem, det var Jesus: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Det står så. Vad betyder det då? De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är därför jag vill ta upp det här. Därför att det är inte alls ovanligt att vi kristna ber. Det är många som har bett för någon som har blivit sjuk. Alltså svårt sjuk. Och man har bett, och man kanske har fastat. Man har gjort allt. Men ändå så dör den sjuke. Och så leder det till tvivel kanske. Det kan leda till fördömelse. Gjorde vi något fel? Är det vårat fel? Bad vi inte tillräckligt? Skulle vi ha fastat mer? Det är många sådana tankar. Jag studerade här, de här verserna i grekiskan för en del år sedan. Och jag upptäckte då en sak som inte syns i den svenska översättningen. Och om vi tar de här orden sjuka och friska på grekiska. Ordet sjuk, det är arostos. Det kan också översättas svag, moraliskt svag, utan styrka eller sjuk. Ordet för friska, det är två ord, eko och kalos. Och eko, det är sånt här ord att vara, att ha förmåga att hålla. Så det i sig är ingen liksom speciell betydelse. Men kalos, det ordet, det kan översättas moraliskt bra, bli ärlig, få en god karaktär, inneboende gott, värdefull, ändamålsenlig och till nytta, och att återhämta sig från sjukdom. Det vanligaste ordet för kalos, det är gott i motsats till det som är ont. Och hör här nu, för det här ordet, det förekommer 97 gånger i Nya testamentet. Det beskrivs, det finns med som ett gott träd, god frukt, den gode herden, lagen är god, gott samvete och många sådana här översättningar, va? Men inte en enda gång om fysiskt helande. Inte en enda gång. Så vad det här ordet som Jesus säger framförallt betyder, det är alltså att vi talar Guds ord. Predika Guds ord om omvändelse, om synd, om förlåtelse och att styrka den som är svag. Det är vad ordet betyder. Men sen vet vi också att Gud kan göra under. Vi får be för sjuka och varandra när vi är sjuka. Vi ska be för varandra när vi är sjuka. Vi uppmanas till det. Men det största undret är frälsningen. Omvändelsen. Och inre helande. Och vi har ju också exempel när lärjungarna bad i Apostlagärningarna 4. Och de bad om frimodighet att vittna. Och de bad Gud, sträck ut dina händer och bota de sjuka, gör under och tecken. Det är ju helt rätt att be om detta. Men när vi ser, när vi läser i Bibeln, så ser vi också att det var inte alltid, det var inte bara att gå och hela den, bota den sjuke titt som tätt. Det funkar inte så. Vi läser ju om, när man läser helheten, så ser man att det var väckelsetiden där som vi läser om i Apostlagärningarna, och det hände otroligt mycket under och tecken. Och i väckelsetiden så vet vi genom historien att det händer mycket. Och där nöden är stor så händer mer. Så är det ju. Fattiga länder kan vi läsa om när vi får någon som verkligen har varit på plats och kan berätta att det har hänt stora mäktiga under. Någon som har blivit helad från en obotlig eller dödlig sjukdom och så vidare. Det händer mer där. Men vi kan också se när någon, som det står om, som hade varit sjuk och till och med dödssjuk, men Gud förbarma sig så att inte det skulle bli börda på börda, skriver Paulus. Det var inte, det står inget om att han bara sa till någon och dit nu och bota honom. Det funkar inte så. Och det är aldrig fel att be Gud, ske din vilja. Ske din vilja, Herre. Här har jag ett brev. Jag hittade för ett tag sedan, jag kommer inte ens att vara hittade i någon låda hemma. Och jag tänkte, det är nog pappa, för pappa och jag, vi brevväxlade mycket när jag var utomlands på 80-talet. Min mamma levde inte då. Och så såg jag, nej men det är ju mamma som har skrivit det här. Och det är skrivet 1975. Då var det populärt att man skulle gå engelska kurser. Föräldrar skulle lära sig engelska som inte har lärt sig i skolan och så, vad ni vet. Och så det är lite svängelska det här. Brevet är min mamma som har skrivit på engelska till våra släktingar i Amerika. Så det var väldigt kul att läsa. Men i slutet av brevet står det så här. Jag måste också berätta om ett under som har skett. Jag skriver på engelska med hjälp av ordbok eller lexikon. Jag måste också berätta om ett under som har skett. Jag var sjuk i skelettcancer. Läkarna kunde inget göra, men Jesus kunde. Det är underbart. Det var året efter mamma blev helad från skelettcancer. Och då sa läkarna att mamma hade kanske bara levt 2 veckor till, max. Hon var väldigt nära döden. Men Gud grep in. Ett av undren som jag fick se när jag växte upp. Så Gud är mäktig att göra under. Och det tror vi på. Och det vet vi, och det ska vi be om. Men vi ska också framförallt lyfta av varandra bördor. Och jag ska avsluta med dem. Där det står om i Jesaja 58 och från vers 6. Vers 6 till 8, för underbara ord. Om Guds härlighet och den fasta som Gud vill se. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Med andra ord, predika det sanna evangeliet. Predika Guds ord. Predika den sanna kunskapen om Jesus Kristus. Det som Bibeln säger. Amen. För det löser och befriar och bryter alla ok och lagiskhet och allt fördömelse. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakna var du än ser honom, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Och det kan vi säga att det är ju både lekamligt och andligt som Guds ande leder, den heliga ande leder oss. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrådnaden. Och det har vi läst om i början. Morgonrådnaden. Och ditt helande visar sig med hast. Och det är ju framförallt inre helande här. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet följa i dina spår. Med andra ord, Jesus går både före dig och efter dig. Han omsluter dig på alla dina sidor. Och i hebreiska kan översättas att Herrens härlighet ska förändra dig, bygga upp dig, föda och fostra dig, beskydda dig och omsluta dig. Ja, amen.